Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna med Shirin, podden där jag ringer upp spännande människor. Vi pratar om livet, träning och hälsa. Idag ringer jag upp min vän och kollega Malin Berghagen. Hon beskriver sig själv som en gypset och en yogini som lever livet närvarande. Det blir såklart snack om Mallorca, om olivolja, framtiden, morgonrutiner, cellminne, panikångest, ensamheten och massa annat. Malin avslöjar att hon ska utbilda sig till begravningsentreprenör. Vi pratar om hennes senaste bok, Frihet att leva sin längtan. Om att göra push-ups över diskbänken, om ko- och hästmänniskor. Och tydligen så är vi bägge två hästmänniskor. Det här samtalet vill du inte missa. Kan vi få en liten presentation? Är du redo då, Malin Berghagen?
Jag är redo.
Du jobbar som yogalärare, hälsoinspiratör samt författare och föreläsare. Den allra senaste boken i ordningen heter Frihet att leva sin längtan, som vi kommer att prata om idag. Du har följt ditt hjärta både i kärlekslivet, geografiskt men även i yrkeslivet. Du kallar dig själv för en gypset, som du ska få berätta om. Vi är både vänner och kollegor, vi har bott på Mallorca samtidigt. Du inspirerar till en mer holistisk livsstil på alla sätt och du gör det fantastiskt. I bion på ditt Instakonto med 107 000 följare skriver du: en yogini som lever livet närvarande. Varmt välkommen till podden Träna med Shirin.
Oh, tack så mycket. Wow, vilken presentation. Oh,
ja, det brukar folk gilla.
Jag ska spela in den och lyssna på den varje morgon. Så att jag bara,
ja, du kan få, jag kan göra en egen inspelning till dig.
Bra, tack.
Du bara kan ha en sån.
Shirin i öronen, då bara liksom pep talk.
Måndag morgon om man känner sig lite trött. Så bara...
Kanske en affärsidé, Shirin.
Du, det är ingen dum idé. Nej. Du, alltså, när jag satt och skulle planera manuset i den här... Till den här intervjun som ska vara 60 minuter. Det var inte det lättaste. För det är så mycket som jag vill prata om. Så jag ska försöka begränsa det lite grann. Och vi kör och vi ska prata om din bok Frihet som är fantastiskt fin. Men jag tänkte så här, kommer du ihåg när vi möttes första gången? Jag är lite osäker.
Jag tror att det var på Lugna favoriter.
Det
tror jag. Sen kan det ha varit, åtminstone var det då vi connectade. Ja. Jag kommer ihåg att vi har sex. Alltså att vi... hade setts innan, men det kommer jag inte ihåg. Men det är nog första gången där som vi liksom pratar och connectar, om man säger så.
Ja, nu när du säger det kommer jag ihåg att du har sagt det, och så sa du så här: jag visste direkt, sa du till mig, att du var en yogi. Och det var långt innan jag visste det själv.
Exakt.
Men du, våra vägar har ju korsats ganska mycket de senaste 10 åren. Vi har jobbat jättemycket tillsammans på diverse träningsresor på Mallorca, där vi faktiskt också bodde. Jag bodde 5 år, jag tror du bodde 5,5 kanske?
6 år.
Så det blev 6 till och med. Vi hade till och med barn i samma klass, och ja, det var en härlig tid på Mallorca.
Ja, det var det verkligen. Både och, måste jag säga.
Jag tänkte just vara min nästa mening. Både utmaningar och roligt. Så du får gärna fortsätta på den. För alla tror att man bara dricker sangria och spelar paddel och att livet leker.
Åh nej.
Big alltså, mistake.
Ja, verkligen. Alltså, de första 3 veckorna grät jag mest. Därför att jag hade förverkligat en dröm och att våga ta steget att gå utomlands. Samtidigt så tänkte jag så här, men... alltså jag kan inte ett ord spanska. Jag hade inte min familj runt omkring mig. Jag hade min son med mig. Tänk om något hände mig. Vem pratar han med? Vem går han till? Det var verkligen så här, men vänta nu. Det här är ju jätteläskigt. Samtidigt som jag älskade varenda minut. Jag kommer ihåg vår första promenad ner i Santa Catalina uppifrån. Vi bodde då i något äldre område som heter Estronquet. Som vi liksom gick ner och tittade. Liksom på, alltså jag kommer ihåg i detalj och hur vi hamnade på El Perito, det café som jag visste redan innan att folk pratade om att där fanns mycket svenskar. Och det är ju också en naturlig del att man börjar med att connecta med de svenskar, alltså de av en, alltså de egna landsmännen. Och sen gäller det ju bara resten av tiden att inte fastna med bara svensktresket.
Ja, jag kallar det för svensktresket. Ja, men det, ja, men jag håller med. Jag får nästan gåshud när du säger så. Det känns som det var en evighet sen.
Men jag känner, du vet, värmen emot min hud. Jag känner, jag vet precis hur det känns där nu i Palma, när det är lite kallt i luften men ändå solen. Man kan sitta och ta sin kaffe och det är ändå varmt. Men samtidigt så var det ju också tufft. Alltså. Det var mycket som hände, mycket som var annorlunda. Spanjorer är ju extremt annorlunda än oss.
Och öbor ska vi väl lägga till också.
Och öbor, ja. Verkligen. Och sen så var det ju också en stor utmaning för mig. Därför att jag ville ju bort ifrån det svenska, trygga, stela. Du måste vara lika, same, same. Plus att jag kommer ju från en familj där man hade... där världen utanför redan hade en bild av hur jag skulle vara. Och jag kände att jag var mycket mer. Jag behövde liksom få blomma ut i vad jag då kallar gipset-själen. Alltså det som min mormor alltid inspirerade till. Att vara liksom lite mer blommigt, lite mer större örhängen och allt det där. Och det fick jag ju liksom kliva ut i på Mallorca. Men det var ju också läskigt.
Liksom. De är ju mer öppna för det. Dina blommiga klänningar och... Ja,
älskade det.
Det pratar man ju inte om. Det här, de här baksidorna får man väl ändå kalla det för med att bo just på Mallorca men kanske utomlands överhuvudtaget. För alla målar alltid upp en sån otroligt glorifierad bild.
Ja, och det är ju fantastiskt på många sätt. Men det är också otroligt utvecklande på gott och ont. Alltså det gör ont, man är rädd, man är orolig. Det är mycket som händer i en när man möter en helt annan värld. Men det är också det som är spännande.
Ja, det är därför man flyttar.
Ja, jag brukar säga att vi brukar, alltså människan är uppdelad i komänniskor eller hästmänniskor. Och komänniskor, de är de här som gärna liksom vill gå i samma flock och i samma hage. Och det ska vara liksom så här, ja nu går vi bort och betar här borta till höger. Och sen så går vi liksom bort, du vet, till andra hållet.
Går vi alla till vänster?
Och så riktar vi alla oss, nu riktar vi allihop åt höger. Och så ser man när man åker för hagar att alla kor står riktade åt samma håll. Mm. Och sen vänder sig någon och då vänder sig alla de andra åt vänster. Medan så finns det ju då hästmänniskor, de där som du och jag ser in, som står där i hagen och så ser man ett staket och bara... Hur kommer jag över det? Och vad finns på andra sidan? Och som liksom gärna så här, inte behöver stå med den andra flocken utan gärna... springer själv och du vet. Och sen kanske man hoppar över det där staketet och sen vänder man och kommer tillbaka hem och bondar med flocken igen. För hästar är ju också flockdjur men ändå också väldigt independent. Och jag tror att det är viktigt att man får vara... Komänniskorna, det är ju jättefint. Det är en trygghet. Alltså vad skulle vi göra utan att de fanns också? Liksom. De som stannar i de små byarna. De som ser till att samhället fungerar. På sin plats där. Och vad skulle hända om inte hästmänniskorna fanns som fick nya intryck, som kom med nya idéer, som kom med nya liksom, lösningar och liksom, du vet, sådär. Och sen tror jag också att man kan skifta. Man kan skifta ifrån att man ska någonstans få en balans till slut i att vara både och.
Vad heter det djuret då?
Ja, jag vet inte. Är det de som är unicorn kanske? Nej, jag vet inte.
Ja, det är kanske det vi är. Nej, men vad härligt. Jag kastas tillbaka när vi pratar om det. Men vi ska avsluta Mallorca för nu. Men det är, jag kommer ihåg att alla sa att klarar du första året så klarar du hela tiden. För det är många utmaningar första året.
Ja, verkligen. Absolut.
Men tipsar alla som har möjlighet att flytta utomlands att göra det.
Ja, vart det än är. Och också exakt. Som... jag vet inte hur det var för dig, Shirin, men för mig var det ju så att vi tog ju första liksom, 2 åren så tog ju vi ett halvår i tag. Och det är ju det man måste komma ihåg, att man flyttar inte för gott. Utan man väljer kanske ett halvår och har det som ett äventyr och så tänker man så här, ja men om 6 månader flyttar jag hem. Och sen så blir det, nej men det här var roligt, vi stannar en stund till. Plus att också med tanke på det här att flytta, det är viktigt att tänka att det inte är en förlust eller framförallt inte ett misstag att man sen flyttar hem.
Alltså, nej, absolut
då vet man ju. Då vet man ju att det här kanske inte var min grej om man väl då flyttar hem. Då är det också en gåva.
Ja, eller så var det min grej fast det var min grej under en specifik tid.
Ja,
så
men ofta ser man ju rädd för att man ska göra att det ska vara ett misslyckande och det finns ju gärna människor som säger jaha, du skulle ju vara utomlands. Liksom, vad hände? Men ja, men jag kände väl, om man då känner då att det här kanske inte var min grej, då är ju det, då vet man det.
Nu skrattar jag. Det är säkert samma människa som säger så här, jaha, ska du flytta utomlands? Vad ska du göra där? Ja, den klassiska exakt. Frågan.
Exakt. Men vi ska avsluta som du säger. Ja. Men jag vill ändå säga att jag bodde då, när jag började drömma om att bo utomlands, då bodde jag i Ljusdal, en liten småstad liksom, norr om Järvsö. Och på Coop där så var det då en kvinna som jag älskade, för hon kände alla. Hon hade jobbat där i alla år. Hon var äldre än jag och satt där i kassan. Och hon sa liksom varenda gång jag hade varit ute och res, så sa hon så här: men herregud, när ska du lugna ner dig? Liksom. Ta det lite lugnt. Och jag kände varenda gång, men hur kan man sitta på samma ställe i 35 år? Liksom.
Var nöjd med det.
Jag hade ingen förståelse för varandra då. Nu har man det liksom. Jag fattar hennes grej. Ja. Och hon fattar säkert min grej också. Vi är olika.
Härligt. Från en unicorn till en annan. Jag undrar... Jag måste rätta till mikrofonen lite. Jag undrar hur du mår idag och var du befinner dig.
Jag mår väldigt bra. Men jag är också i en period av extremt mycket känslor. Jag har nog inte gråtit så mycket som jag gjort den här senaste tiden. Mycket på grund av att vi har ju hållit på i några månader nu att skriva boken om vår mamma. Mm. Och jag, som du vet, är ju en person som alltid är reflekterande. Jaha, nu känner jag så här och undrar vad det här kommer från. Åh, vad är det här för mönster jag har nu? Undrar vad det kommer från. Så försöker jag liksom lyfta på olika stenar och fatta vem Malin är. Liksom, för att jag vill inte vara fast. Därför man skriver en bok om frihet. Jag vill inte vara fast. Inte fast i gamla mönster och beteenden och vet, vad det är för någonting. Mm. Och så märker man liksom att det fanns mer. Och det kom jättemycket av att titta på gamla bilder, se vem Malin var genom åren tillsammans med mamma. Vad som har präglat mig, vad jag har förlorat och vad jag har fått. Och vad jag har tappat kontakten med och vad jag vill hitta tillbaka till. Så Shirin, jag har gråtit så mycket av både lycka, av gåvor, av kärlek, av saknad och också av liksom, sorg som jag burit på väldigt länge. Så det har varit en väldigt turbulent tid, men också väldigt befriande, för du är ju precis som jag älskar ju kriser, de betyder ju att man är på väg ut ur någonting och man blir liksom igenom och ut på andra sidan. Försöker jag steg för steg bli vän med att vara i Sverige. Alltså att jag är ju en människa som älskar värme. Jag är så frusen av mig. Just den här tiden som kommer efter jul och nyår, så tycker jag liksom att det kan börja bli tråkigt. Närmare februari så vet jag att jag alltid genom alla åren bara känner, nej men på riktigt. Kan man vara här? Så. Och nu försöker jag hitta ett annat sätt att möta det på grund av mitt miljöengagemang och på grund av covid och på grund av att jag får fortfarande drömma, jag får fortfarande längta och så får jag titta tillbaka på alla underbara äventyr jag haft och vara tacksam över dem. Och sen hitta ett annat sätt. Så det har varit en väldigt turbulent tid, mycket känslor. Men annars är jag frisk och glad. Och dig själv då?
Ja, det har varit... Nu ska vi prata om dig ju.
Ja, men du kan ju berätta lite om
jag kan berätta lite. Jag kan berätta lite. Det har varit en intensiv höst har det varit. Väldigt rolig men väldigt intensiv. Jag har lagt väldigt mycket tid på podden. Jag arbetar, har en halvtidstjänst på ett företag. Och det har varit mycket med vänner och familj och barn. Och det blir så, jag är precis som du, en funderare. Och man är vagabond och man vrider och vänder på tankar och känslor. Så att det har varit, jag har inte skrivit den här boken som du har gjort om din mamma. Men det har ändå varit turbulent på mitt sätt. Men inte i negativ mening. Nej, men jag mår också bra. Jag är frisk och är glad. Ja, superhärligt.
Härligt. Och jag tror att det som vi har kommit fram till med boken, det är ju att vi alla... Alltså det spelar ingen roll om vi pratar nu om en artist som Lill-Babs och en fantastisk människa. Jag tror att många kommer känna igen sig i att vi alla... Det händer saker i vår barndom som präglar oss. Och att våra föräldrar har liksom en väldigt stor del i vem vi är idag. Och att man behöver titta på vad det här vill jag behålla och vad vill jag inte ha kvar. Och mycket också förståelse. Att titta på där man tycker ens föräldrar har gjort fel. Och framförallt måste jag säga att det också varit en tid där jag har tänkt, gjorde jag rätt? Gjorde jag rätt att dra till Mallorca och låta min son uppleva det han upplevde? Och mina barn här liksom lite grann klarat sig själva. De var ju visserligen stora, men vet, man tänker på vad har jag satt för spår i mina barn? Mycket reflektion har det varit liksom. Bra, på ett bra sätt.
Jag försöker alltid landa i den där känslan, för de där tankarna tampas jag med emellanåt också, att jag tog det beslutet som var bäst där och då, och så får jag bara liksom landa i den.
Ja, men jag tror att alla gör det de tror är bäst utifrån den plats man är just nu som människa liksom. Och det, man kan inte göra mer eller mindre, men det är bara så.
Du, vi ska dyka in i boken, men jag har ett litet sidospår.
Ja, bara.
Du har ju faktiskt vikt gemensamma vänner till oss. Det var en fantastisk, fantastisk bröllopsdag ute i trädgården. En och jag lyckades fånga buketten, jag vet inte hur det gick till. Men hur som helst, berätta, ditt första spår, du har säkert haft massa spår, men du skulle ju faktiskt plugga till präst för länge sedan. Det kanske är många som inte vet om det. Vad hände där?
Vad som hände var att jag har ju alltid varit troende, men jag har ju inte liksom hittat egentligen någon religion som jag tycker funkar med mig, för jag tycker att det är liksom det blir alltid fel när någon säger så här, allt annat är fel, bara det här är rätt. Och då blir jag liksom så här, wow, vänta nu, det går ju inte ihop liksom. Och för mig är ju de flesta religioner kärlek och allt det här vackra, och då tycker jag att allt det här dömande, det stämmer liksom inte, det blir motsägelser. Och min pappa ville ju att jag skulle bli präst för att jag var väldigt liksom nära min speciella egna tro liksom. Och sen så tänkte jag en dag att kanske skulle bli bra som präst. Jag träffade en biskop och var den sjö som tyckte att vi skulle träffas och prata, och då frågade jag honom, ska inte jag bli präst liksom? Och han sa absolut inte. Absolut inte. Du är perfekt där du är. Du skapar balans och harmoni, älskar alla. Det liksom, du ska inte hamna i något fack där du är liksom den ena eller den andra, utan du ska vara där. Sen så ändå gick jag till en sån här bokhandel där man kan då köpa böcker för att studera. Och så öppnade jag och gjort en av de här böckerna med kristendom och utbildning för att bli präst. Och då stod det liksom, Bibeln är den enda sanna vägen att gå. Det är den enda bok som kommer med sanningen. Jag bara, jaha, präst skulle jag alltså inte bli.
Så tack, bara, och hej.
Slog jag, tack och hej. Liksom. Då bara kände jag, nej, det där kan inte jag. Det där kan. Så då skapade jag min egen väg som är religionsfri. Med stor full respekt för att religioner kan behövas och finnas för att det skapar en trygghet för många. Och jag älskar kyrkor och jag älskar alla typer av andliga rum. Alltså yogasalen eller moskén eller allt det där. De behöver finnas för det är en famn som håller om och alla behöver respektera varandra i det. Men därför så blev det inte präst, utan då blev det istället, jag fick många förfrågningar om just vigsel. Och så jag har gjort 3 stycken idag. Sen blev det ju andra regler som sa att du måste vara borgerlig, alltså du måste vara någon kommunalanställd på något sätt, eller du måste så då, men jag kanske ska ta tag i det nu, för det är lite roligt att du säger det, därför att jag har faktiskt bestämt mig för att jag ska plugga. Det är ännu ett sidospår.
Ja.
Här i höger. Ja.
Kör ett staket som du hoppar över.
Ja, ett staket. Jag tycker att det här är väldigt roligt. Jag tycker om att vara en del av ett ögonblick som är viktigt och betydelsefullt. Så i vår ska jag faktiskt plugga till begravningsförrättare och begravningsrådgivare. För att jag känner att jag vill också ha ett yrke vid sidan om. Och då har jag tänkt att när man är begravningsbyrå, då känner jag så mycket härliga människor som jag skulle kunna ta hjälp av för att skapa en begravning eller fortsätta med vigslar, men där det kanske inte är en religiös ton, även om jag är troende. Men så att man kan skapa ett fantastiskt ögonblick för familjen och hedra, göra en ceremoni och hedra den som nu har lämnat. Och det brinner jag jättemycket för faktiskt. Jag tycker att det ska bli väldigt, väldigt roligt. Och
intressant.
Ser fram emot det faktiskt. Mm.
Många,
ja, många har sagt liksom att men kommer det inte vara läskigt? Och jag känner inte så. Dels så finns det möjligheter att ta in människor som tar hand om just själva delen av kroppen och allt det där. Så att, men sen just nu är mitt fokus på att skapa en minnesfull dag för någon som har levt ett liv och för de som är kvar. Och det skulle jag jättegärna vilja vara en del av.
Mm.
Men också fortsätta viga, absolut.
Mm.
Men nu behöver jag ju då göra, man behöver vissa liksom utbildningar
någonting
för att göra det. Ja, precis.
Wow. Du,
det var ju den första.
Ja, nu är det ju några tusen till som vet snart. Gud vad spännande.
Ja,
du, vilken fin kopp. Mm. Du pratar om i boken, du skriver fantastiskt vackert, du skriver väldigt målande, väldigt, väldigt fint, väldigt, läs den, den är väldigt, väldigt fin och du blandar fakta, egna upplevelser, tankar, känslor, den är jätte, jättefin. Men du pratade tidigare om i det här samtalet om att hitta sig själv i den här frihetsboken och vad du har gjort rätt och hur du har hamnat där du har hamnat och sådär. Och då så står det kanske som alla kanske inte vet att nästan varje kväll så går du och lägger dig med panikångest. Hur berätta bakgrunden till det eller din teori på bakgrunden till det som står i boken?
Saker är den att jag vet faktiskt inte vad ursprunget är. Jag tror mycket efter det med just arbetet med boken att jag hamnade lite i kläm när jag var barn mellan alltså allt som hände i mammas liv var ju liksom var ju turbulent emellanåt. Alltså hennes manager, den liksom stora Simon Brehm, som var inte bara en manager utan hennes extra pappa och hennes ekonomiska rådgivare, han dör när jag är 1 år gammal. Och mamma och pappa skiljer sig, för mamma träffar Kristins pappa och vi flyttar till Norge och jag får en lilla syster och min stora syster flyttar med oss men också flyttar hem efter ett tag när det börjar bli problem mellan mamma och Kristins pappa. Och det är en period här där jag är mycket själv. Därför att jag får vika undan för alla andra som finns runt omkring mig. 2 personer som älskar varandra högt och men inte funkar ihop på grund av att den ena är en stor stjärna som försöker bli hemmafru men klarar inte riktigt av det. Och en bonuspappa som får sluta med fotbollen för han får han bryter benet och kan inte liksom deras passioner försvinner. Plus att jag får en lilla syster som då behöver sina föräldrar. Så att jag tror att min lilla panikångest och min ensamma känsla som jag haft, den kommer från den här. Jag tror det. Jag kan vara rädd ibland av saker som jag inte riktigt förstår. Och det är, den har jag också känt av väldigt mycket den senaste tiden, att jag har en liten inneboende oro, vilket gör i och för sig att jag tror att yogan har varit så otroligt viktig, och meditationen och min andlighet. Min andlighet är att, jag menar, man är man själv mycket, fast man är i en familj där det finns väldigt många människor och där det finns väldigt mycket kärlek, men ändå känner man sig ensam och själv och att man får försöka vara duktig liksom. Och då tror jag att man gärna knäpper sina händer och kanske pratar med någon annan. Jag vet inte. Så att min andlighet har ju nog också kommit utifrån det. Förutom att min mormor skapade, hon bad ju aftonbön med mig och med oss allihopa. Men det var jag som snöade in på det. Men jag har det fortfarande. Jag tror att på cellminnen. Jag tror ju att när man, för det första de 5 åren händer saker i ens liv som är lite traumatiserande och lite läskigt, så blir det som cellminnen, alltså kroppen reagerar. Jag har alltid haft en känsla av att jag vill inte förstöra för någon. Jag vill inte ta plats. Tänk om jag Tänk om jag flippar här nu. Tänk om jag, du vet, när jag står på scenen. Tänk om jag simmar. Eller tänk om jag gör det här. Där. Jag vet inte, jag tror också att det kommer från när jag var liten. Att den här känslan av att men jag får inte synas. Jag vet inte, för det är så mycket andra som behöver reda ut saker och ting. Jag är också väldigt, väldigt dålig på att tala om när jag mår dåligt. För att jag inte vill störa människor med mina problem. Och det tror jag också ligger av det. Mm. Och till slut så är det ju så att till slut blir det för mycket. Det är liksom, man måste få gråta, man måste få uttrycka sorg och ensamhet. Man måste få säga, men se mig, hör mig. Liksom. Mm. Det har jag jobbat med hela livet, men det är först nu som jag faktiskt har fattat, tack vare skrivandet av mammas bok, som jag förstår att det måste nog vara därifrån. För jag var också extremt snäll som barn. Så jag vet ju ganska naturligt innan. Det var inte någon som egentligen behövde säga liksom så här, gå undan. Utan jag märkte ganska, jag var ganska intuitivt och kände att här är det bättre att vika undan. Så jag kunde ju liksom, mamma kunde hitta mig liksom gömd i en garderob. Så här. För att det var så mycket kaos där utanför. Jag tror ju också till viss del att det var min frizon. Liksom.
Mm.
Så där. Så att jag tror att det kommer därifrån. Men jag, när jag går och lägger mig så har jag min där lilla aftonbön och jag tackar och jag försöker alltid somna med en positiv tanke, en skön tanke. Och har jag lite panikångest, har jag någon typ av oro, jag tycker att det är väldigt lätt att ha det nu under corona. Man liksom känner efter för mycket hur lungorna mår och halsen mår. Då kan jag liksom, så här, men lägg av, du är frisk, du mår bra, du ligger här, eller ser du omkring. Så det har också varit min räddning ifrån all form av panik och ångest. Även när jag hade scenskräck, den har jag inte längre. Men då kunde jag liksom, när jag gick ut på scenen så kunde jag liksom säga till mitt rädda jag som sa liksom så här, nej, det här är inte bra, det här kan bli katastrof. Så kunde jag säga till henne så här, nu sätter du dig på stolen där för jag ska gå ut och ha kul, jag älskar det här. Shut the fuck up, liksom. Du får gärna sitta där och skaka om du vill, men du sabbar inte. Samma sak med flygrädslan.
Mm.
Jag ville resa, jag ville se världen. Och varenda gång jag hade flugit så tänkte jag bara, nej, aldrig mer. Och sen så ringde någon och sa, vill du göra en yogavecka? Japp. Jag bara kände, kom, man ska inte hindra mig från att se världen. Min rädsla får inte begränsa mig. Och därför var det så viktigt att skriva boken också. Att friheten är viktigare.
Precis, det var min nästa fråga, vad bakgrunden till boken var. Men det är just liksom det som du pratar om.
Ja. Nej, men så jag har en konstant längtan ut i garderoben, som man brukar säga när någon talar om var man är för någonting. Men det handlar om man är homosexuell eller inte. Men det är inte det det handlar om här, utan som lite grann sluta gömma mig, sluta vara rädd. Tycker inte om när jag blir begränsad av mina rädslor.
Mm.
För rädslorna är väldigt mycket uppe i mitt huvud. Massa antaganden, massa... ursäkta uttrycket, fuck ups i min hjärna, som jag bara känner sig nej, alltså om jag vill bli det här och det här, då ska jag bli det, och om jag vill skilja mig så ska fan inte grannarna styra över det liksom. Vad ska grannarna tycka, och
eller hänt i veckan
säga? Eller hänt i veckan. Nej.
Ni som inte ser Malin nu bara blir aggressiv, högljudd och viftar med armarna.
Nej, men alltså, och jag är ju då, är det viktigt att kanske komma ihåg, jag är en ganska introvert person. Och mitt extroverta är en väldigt viktig del av mig. Men jag är inte bekväm i den på grund av att jag är rädd att bli dämpad. Alltså, jag är van att bli dämpad. Syns inte för mycket. Jag tycker, Shirin, tänk om jag är extrovert som har lärt mig att vara introvert.
Det vet man aldrig. Nej. Men om man inte känner dig, då kan man lätt uppleva dig som att du har väldigt hög integritet.
Ja, men det har jag.
Jo, jag vet. Men inte om man...
Nej. Men jag, det är nog korrekt.
Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken. Ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakt efter min mormors goda bondkakor eller havreflan. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt.
De har också ett hållbarhetstänk från steg ett till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten. Ni vet ju att jag är noga med min hälsa på alla sätt. Och det gäller såklart även min hudvård. Eftersom huden är vårt största organ väljer jag ansiktskrämen med största omsorg. Och jag har dessutom väldigt känslig hud. Därför är jag extra glad att just MPK är med och sponsrar podden. Det är svensk ekolyx på högsta nivå där allt är tillverkat i Sverige. Och min hud bara älskar denna prisbelönta hudvårdsserie. Om du också är nyfiken på deras produkter, in och titta på mettepk.se. PK stavas P-I-C-A-U-T.
Jag har haft yogakurser där människor har haft, där jag märker att de har svårt att gå fram och fråga mig någonting. För att hela jag har liksom en aura av... Kliv inte in.
Fuck off.
Ja, kanske inte, men liksom så här, nej, men jag är så den har jag tränat på lite grann.
Mm.
Men det är inte så konstigt heller. Alltså, jag var 60 år gammal när jag plåtades för en tidning och bara liksom hela Sverige såg vem jag var och 8 veckor gammal när jag åkte på en turné. Liksom, det är inte konstigt att man blir
lite selektiv.
Ja, precis. Så vi liksom det. Så här, låt mig vara. Mm.
Men du, apropå frihet, du har 4 barn. Yngsta är 20, eller snart. Jämnårig med min äldsta. Och hur har det? Det är ändå 4 barn. Det är många barn. Hur har det här påverkat din frihet? Knepig fråga, men...
Jo, nej, men det är ju så att jag var ju väldigt ung när jag fick Kristoffer. Jag var 20 och blev 21. Samma liksom vår han föddes. Och jag hade alltid velat ha barn, men jag tror att också det var, som jag kommer fram till nu när jag håller på med den här boken, mina barn, framförallt Kristoffer och Love, men även Isak och Lin, är ändå ett behov av att få känna sig sedd och älskad där den är villkorslös liksom, någonstans. Så den, rent egoistiskt, vill jag ha barn för att känna närhet och att inte kliva åt sidan, utan här behövde jag vara närvarande och här... för det är ju också jag som kliver ifrån, så att det är inte alltid någon annan spel, utan det är även jag som lärde mig det, att kliva undan. Så det var liksom just den här känslan av, så jag tycker inte det har begränsat mig, däremot har det stärkt mig. Mina barn har ju också då fått följa med, och det ser man ganska tydligt, för mina första 2 barn, Kristoffer och Love, fick ju följa med överallt. Liksom, vi åkte på konserter, och jag är ju väldigt förtjust i musik och teater och konst och gallerier, så de fick ju följa med mig på allt hela tiden liksom. Och det har i sin tur gjort att både Kristoffer och Love tycker om ordning och reda och struktur, för de har fått flacka runt för mycket, så de bara nej. Vi vill ha ordning och reda. Och, nej, jag bor gärna här, mamma. Och
bor liksom på en plats.
På en plats när de är vuxna. Och så ser man då på Linn och Isak som liksom växte upp med mamma, pappa, barn. Tommy och jag flyttade upp till Järvsö. Ordning och reda. Jag skulle bli hemmafru. Jag gjorde köttbullar och liksom fixade och dona. Och de liksom bara, nej, jag vill se världen. Jag vill ut och resa. Jag vill inte bo här. Jag vill ut. Så jag tror att det, vad jag än gör, så blir det alltid kanske antingen same som ens föräldrar eller tvärt emot. Men jag tycker aldrig någonsin att de har begränsat mig. Nej. Det har mer känt att de har fått hänga på. Livet är långt, Shirin. Jag tycker liksom jag har både varit en hippie-mamma och en hemmafru. Och det är jag innerligt tacksam över. Och problem skapas bara här uppe i huvudet. Liksom. Begränsningarna skapas här uppe i huvudet. Och när jag var gravid med Kristoffer, eller förstod att jag var gravid med Kristoffer, då var jag mitt i modellkarriär. Jag skulle egentligen tillbaka till Paris. Och min modellmamma, Carita Järvinen, sa liksom att nej, 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 du får inte ha barn. Liksom. Säg Sixten här, går som var min modellpappa här hemma. Oj, bara, men oj, 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 vänta, vänta nu. Vänta, barn, nej. Liksom. Och då låg jag och tittade på, kommer du ihåg en serie som heter Twilight Zone?
Ja, fast jag tittade aldrig på den. Men jag har en av mina favoritlåtar på mina listor, den är därifrån.
Ja, och den är liksom... ja, men det fanns vissa liksom, det fanns en, eller hette den Twilight Zone? Ja, men det var i alla fall det. Det var i alla fall ett avsnitt där man pratar om en mamma som, eller nej, men vänta nu, ska jag ta från början. Det handlade i alla fall om en fotograf som hennes man ville gärna ha barn, men hon kände att hon ville göra karriär. Och då ska hon ner i en djurpark och fotografera, hon får ett uppdrag och ska fotografera en liten pojke i en djurpark för någon reklam. Och så visar det sig då att det här är det barnet som hon egentligen ska få om hon väljer att skaffa barn. För den här pojken försvinner sen, han finns inte. Utan det här är bara ett möte av din blivande framtid. Det var ju lite sånt suspekt program, liksom, lite andlighet, spirituellt och sådär. Och då kände jag så här, nej men det är ett barn där uppe som väntar på och har valt mig. Och det kan inte jag ändra på, det måste jag bara välkomna. Liksom. Så att, då gjorde jag det. Så det blev bara att säga ja. Det var liksom ett direkt tecken till mig att Kristoffer kommer jag få nu och jag kommer inte få honom sen. Utan hans tur är nu att kliva ner på jorden och han har valt mig och Dag till att vara hans förälder. Ska jag ta bort det? Nej.
Och så bra det blev.
Ja.
Ja. Du, som sagt, som jag sa det allra första, det är svårt att begränsa det här samtalet, men vi ska ju hoppa rakt in på mitt favoritämne. Vi har ju pratat mycket om det här med frihet, har ju med mental hälsa att göra. Jag är lite nyfiken på, till att börja med, som alla gäster får svara på, hur ser dina morgonrutiner ut? Har du liksom en rutin nästan varje morgon?
Ja, det har jag. Jag älskar morgnar och jag älskar morgnar på så sätt att Martin älskar inte Mona. Han ligger och sover och vill gärna dra sig lite längre. Vi båda har ju sådana jobb där vi inte behöver gå upp så himla tidigt om vi inte vill. Så jag älskar att få den där egen tid. Så jag går upp och så brukar jag välja mellan att ta ett glas med vatten. Och i det har jag antingen pressad citron eller så har jag... som jag brukar koka ibland, björkaska vatten för att göra kroppen basisk. Så att någonting som basar upp kroppen. Jag brukar också ibland göra perioder av Iporoxo-te som också är så här basiskt och tar bort svamp och sådär i kroppen. Så jag brukar köra som en liten rening. Sen dricker jag hela morgonen fram till 11. Så jag äter egentligen ingenting först vid 11-tiden. Och sen, men under tiden här då så brukar jag meditera och jag har min lilla teceremoni, jag gör ordning te, jag gör lite yoga men aldrig en och en halv timme utan liksom det brukar vara 20 minuter yoga, 20 minuter meditation, 20 minuter att bara sitta och titta på Instagram och se, bara swipa förbi allt som har med destruktivitet att göra. Jag bara sitter och tittar på vackra platser för att på morgonen så kommer alla flöden som inte är från Sverige. Då kommer allt som har hänt ute i världen. Jag älskar att se liksom, naturbilder och djur. Och, du vet, jag bara liksom känner det där kärlek. Så. Och sen kan jag komma på vid så där, 25 minuter över 9 så kommer jag på att det är dags att se nyheter. För att bara se om det är någonting som har hänt ute i världen. Ibland går jag ut på Omni och bara tittar på nyheterna. Men annars liksom fram till 9:30 så är det min egna tid. Och Martin, om han går upp i 9 så brukar han också vilja ha sin egna tid. Han har sin engelska kopp te som är väldigt noga och görs på sitt sätt.
Jag förstår.
Och sitter och läser BBC News. Så vi har ungefär en halvtimme där vi bara är liksom i vår egna bubbla när vi även är tillsammans. Ibland går jag ut och går. Men det är så min morgon ser ut. Jag har 2 timmar bara för mig själv oftast. Sätter klockan på 7:30 varje dag.
Det låter som en härlig morgon.
Det är det faktiskt. Sen brukar jag försöka gå och lägga mig vid 10. Jag vaknar oftast före 7:30. Vaknar oftast 6:30. Men jag har den på för säkerhets skull. Hur gör du?
Ja, den är inte helt olik. Jag försöker gå upp vid 6. Jag måste ha min egen tid. Gärna en timme. Varmt citronvatten. Nu idag är jag inne på min 2,5 balja liter med, idag har jag både ingefära, citron och äpplebitar i varmt vatten. Så mediterar jag och ibland så tränar jag med lite armhävningar och knäböj så där 10 minuter och sen yogar jag i de bästa av världar, kanske 10 minuter och så mediterar jag och så skriver jag min tacksamhetsdagbok och mitt lilla block och så sitter jag och bara reflekterar och läser lite om det är en riktigt bra morgon. I morse blev det, jag ska inte säga bara, det blev 15 minuters meditation och tacksamhetsdagbok, inget av det andra. Men man så har den där egen tiden. Ja, den är enormt viktig för mig. Och jag är dessutom morgonmänniska, jag är ingen kvällsmänniska. Jag är ingen rolig att ha på kalas efter klockan 11. Om jag inte lyckas komma in i andra andningen. Men, och då funkar det bra. Min morgon, det är liksom, det är faktiskt min stund och det vet barnen här hemma. Då stör man inte mamma om det inte är något väldigt viktigt.
Jag har också börjat, jag tycker ju om teceremonier, alltså att liksom man kokar sig till en tekanna och jag håller på där och fixar donar. Men sen är ju jag fortfarande, Spanien och Frankrike är ju fortfarande en del av mig och jag saknar det här med att man gick ut och tog en kaffe på morgonen.
Det gjorde du alltid?
Ja, alltid. Mm. Jag saknar det så otroligt mycket för att jag tycker att det fanns en gemenskap, man hälsar på varandra och allt det där. Så att när jag har haft mina vatten, te, alltihopa, då liksom riktigt längtar jag efter den där kopp kaffe. Nu dricker jag ju koffeinfritt kaffe nu för tiden, för det är ju ungefär 2% koffein i det, så det räcker ju. Så den har jag också lite så där kärlek som jag sitter med då när jag sitter och tittar på vad som händer i världen, då är det kaffedags.
Du, jag har ju faktiskt fått privilegiet att vara med i din bok Mallorca i mitt hjärta. Yes. Mina träningsgrupper som jag hade i då Belvärparken som ligger bakom Svenska skolan i Palma. Hur ser det ut med din träning, Malin? Den fysiska, om man nu pratar knäböj.
Ja, nej, men alltså, du har ju varit en jättebra förebild. Jag har ju din bok, hur man kunde bli, vad sa du?
Tränare 10 år yngre.
Ja, exakt. Jag är ju en sån person som inte tycker om att gå på gym. Så därför så tycker jag jättemycket om att följa dig och se de här där man inspireras av människor, där man kan göra,
du vet, enkla saker.
Och jag står ju liksom i köket medan jag lagar mat, så kan jag ju liksom göra så där 30 stycken push-ups mot köksbänken.
Bra där!
Och gör lite benböj och liksom går i trappan 2 gånger ibland och sådär. Men sen har jag nu börjat köra med, jag har nämligen varit väldigt slarvig de senaste 6 månaderna och jag har börjat liksom fått en nystart nu som alla andra i januari. Och då har jag snott min son Isaks 10 kilos väst.
Ah, de där är roliga. Mina har försvunnit. Nej. Jättebra.
Den hänger jag på mig under och så går jag i den, har en promenad och sen så tar jag någon backe eller någon trappa och går liksom upp i den. Jag tycker den är suverän för att jag liksom, den tar på så många olika sätt.
Bra där.
Beroende på vad jag gör. Ja. Men jag gillade den jag såg som du gjorde i trappor. Vem var det du gjorde? Det var på TV4, va?
Ja, det var det, med hon gulliga Caroline. Ja, körde trappträning. Alla trappor, alla lyssnare. Man ska inte sucka eller gå förbi trappan. Använd den. Varannat steg, varje steg. Spring snabbt, spring långsamt, dubbelhopp. Finns hur mycket som helst att göra. Så bra.
Ja, och just nu håller jag på att min nästa bok som jag har fått i uppdrag att skriva är just de här blå zonerna, men på svenskt sätt. Och jag älskar ju de blå zonerna. Och då är det ju, där ser man ju att just det här, blå zonerna handlar om människorna som blir äldst i världen. De här områdena i världen som har, där många blir väldigt, väldigt gamla. Uppåt, över, alltså vi pratar över 100 år.
Då måste du ju åka till Sardinien.
Och Ikaria.
Ja.
Så jag tycker att det som är spännande där, det är ju faktiskt att det handlar inte bara om kosten. Därför att det handlar liksom snarare kanske inte om vad du äter, utan hur mycket du äter. Alltså att man inte belastar organen med för mycket mat. Sen är det ju sant att väldigt mycket grönsaker och så vidare. Men sen också rörelse. Rörelse. Och alltså att gå ut och gå. Och det sociala. Gå ut och hälsa på någon, träffa någon, gå till kaféet, ta sin vända, sin promenad, gå och hälsa på sin bror. Och att man vaknar på morgonen och känner att jag har något mål idag, det här ska jag göra. Så jag tror jättemycket på de här små aktiviteterna som du delar. De är absolut.
Tack. Absolut. Mm. Åh, kan du skynda dig att skriva?
Nej, tror
du? Ja, för att, åh, jag blir helt lycklig nu. Jag tror jag tipsat om den här serien så många gånger i podden. Ja. The Down to Earth. Där Darren Olin, som han heter, och Zac Efron ja. Hälsa på i liksom, blåzonernas första ställe som var Sardinien. Och då var han så förvånad då, när de pratade liksom inte alls om det här med proteiner och allt det här. Ja. Den var ganska övervägande med kolhydrater, vanligt bröd och liksom allt det här. Men just det här liksom sociala, den här, kommer du ihåg den här mannen då som var 100 någonting år? Han gick ju sina 200 trappor ner fast han var... ja, gammal. Han hade kostym på sig. Varje dag gick han ner till den lokala baren i den här lilla byn, åt sin minestronesoppa och ett glas vitt, och så gick han alla trappor upp, och så var han glad och så åt han det här nybakta brödet och ja, hälsade på barn och barnbarn och den bra.
Verkligen. Mm. Jag tycker att det är verkligen så viktigt att komma ihåg att en nyttig mat och hälsosam mat är ju självklart jättebra. Det är ju liksom, jag brukar säga att om tankar man fel oktan i bilen så kommer den protestera. Och med våra kroppar är det ju så att efter ett tag så kommer den protestera.
Mm.
Jag tror att det är bra om vi tänker på att få i oss mycket bra mat. Men framförallt att det, kroppen inte ska ha stress på något sätt. Liksom. Så att äter vi mycket fel mat med mycket konstigheter så blir det ju stress för organen. Mm. Medan här pratar man ju om riktigt hemlagad mat.
Ja, med kärlek. Och hur vi äter.
Ja,
exakt. Du pratade med Johanna och Caroline, som du känner mycket väl. ICA-flickorna. De är med i ett avsnitt.
Ja,
och då pratade vi om också, det, man ska kalla det för allra senaste, men hur vi äter. Det är inte bara äta den där perfekta tallriken med de kolhydraterna, proteinerna och fetten och allting, allt ska se så perfekt ut. Det är hur vi äter det. Om vi sitter och myser, om du och jag sitter och myser och pratar och skrattar, eller om jag tar det på springande fot, en macka i handen och springer till bussen. Det är liksom helt, oj, det här är spännande.
Det är jättespännande. Ja. Och det är också att min morbror Uffe, han sa alltid så här: jag tycker inte om morötter, jag mår dåligt av att äta morötter, det kan inte vara bra för mig. Och jag bara,
nej. Ät inte den där skiten då.
Äter inte. För det blir ju verkligen så stress bara för att man ska äta någonting nyttigt. Och sen tittar jag också på Martin. Han är ju engelsman som sagt, och han äter ju gärna liksom sin engelska kost som inte är så himla rolig.
Som kokta grönsaker.
Ja, det. Anyway. Men det är ju husmanskost, mycket av det han äter. Mm. Och han vill ha liksom gryta och potatis och sås och allt det där. Liksom. Och vissa av de här damerna och farbröderna som blev 100 år i England, de har ju ätit bacon och ägg varje morgon.
Ja.
Så det är ju,
och det fanns inte lightprodukter när våra föräldrar var små och allt det här.
Nej. Så jag tror att precis som du säger, lightprodukter och alla de här, när vi liksom, vi måste tillbaka till att lära oss att laga mat igen.
Ja, men vi måste tillbaks, här måste ju du och jag nästan planera att öppna ett center i bergen på Mallorca. Vi måste tillbaks till basic. Vi mår bra i naturen, vi mår bra av att äta liksom mycket grönt och luft och sol och mår bra och sånt där. Det, oj. Det här blir spännande.
Mm, verkligen.
Jag har en fråga angående dina skönhetsritualer innan vi ska prata om lite kärlek.
Yes,
ja,
skönhet.
Du kör i dina morgonritualer och allt så. Men sen vi har ju haft privilegiet många, många, många gånger att vara på Abocasa, som är en olivgård på mitten av Mallorca. Och vi har gjort, inte vinprovningar, vi har gjort olivoljeprovningar som man gör på exakt samma sätt som vinprovning. Och vi stod i trädgården och man fick de här stora vinglasen och man, nu ser inte ni, men jag, vad heter det, man snurrar glaset så att olivoljan åker runt och man luktar ovanpå, man luktar i, man smakar. Det är exakt samma sätt som vinprovning. Men då så kom jag ihåg att fantastiska guiden, amerikanskan.
Ja,
och då
ja.
Sa hon, är det någon som, hon skrattade lite så här, men det är väl ingen som äter en sked olivolja varje dag? Du bara, jo det är jag. Gör det fortfarande?
Ja. Jag gör faktiskt det. Olivolja är jätteviktigt för mig, att det är en bra olivolja.
Mm.
Så det är den bästa present man kan ge mig om man inte vet om man ska hitta på någonting. Älskar ekologisk och riktig. Det är det jag köper när jag alltid är ute och reser. Så köper jag olivolja från någon gård och honung från någon gård. Och mina barn säger så här: mamma, jag har 5 olivflaskor hemma redan. Sluta! För att varenda gång jag reser förut så kommer jag hem med en flaska till barnen. Liksom. Mamma, herregud, man hinner liksom inte. Nej, men olivolja använder jag på alla tänkbara sätt. Jag tar en sked, tesked, matsked beroende på vad jag har till, citron och så vidare. Sen kan det vara så att jag inte tar olivolja på morgonen utan jag använder det på mycket av det jag äter under dagen. Och så att olivolja är mitt det jag använder, men jag använder ju också det i ansiktet. Så att jag
du har ju babyhy, nu pekar jag på dig. Ja. Alltså på riktigt så har du babyhy.
Tack så mycket.
Ah, jo, men det kommer ju också inte gratis. Du har ju gjort något bra.
Och det kommer väldigt mycket också ifrån mamma. För mamma smörjde sig med olja. Nu smörjde hon sig visserligen med barnängens barnolja. Men ändå. Hon sa alltid så här: smörja, 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 smörja. Och hade ju också väldigt mycket olivolja. Och vi använde ju liksom nästan aldrig, eller hon använde nästan aldrig solskyddsfaktor utan använde olja. Kokosolja har ju ett naturligt skydd, men man måste ju ändå vara försiktig liksom, absolut. Så att jag är van vid att bada i ett bad med lite olja i sådär. Så att jag tror ju också mycket om min hy har blivit mjuk på grund av det. De här små rynkorna är inte lika tydliga. Smörj in med olja. Nu har jag ju också en CBD-olja. Jag har en hallonkärnsolja, havtornsolja. Jag har lite olika som jag blandar just för huden emellanåt. Jag har alltid olja i ansiktet på något sätt.
Så olivolja är din grej?
Ja, olivolja är min grej. Jag borde öppna ett sånt där oliv. Olivbladste är väldigt bra också.
Oho! Kan man köpa det här? Eller beställer du?
Jag beställer från Mallorca.
Oh my god, jag måste skriva upp.
Ja, det ska du verkligen göra. Det är jättegott olivbladste som kommer ifrån. Det är samma tjej som skapade Flor de Sal. Kommer du ihåg det på Mallorca? Som även finns på Östermalmshallen tror jag. Man kan köpa det. Hon sålde det och sen så startade hon lite olika projekt. Jobbade som mäklare ett tag. Och sen så började hon göra det här olivbladste som kommer av att du vet nu, den här tiden som kommer nu så börjar man ju klippa olivträden. Och då faller ju mycket liksom teblad till marken och då tyckte hon att det var så spill liksom. Och så då började hon göra te och det är jättegott och jättebra.
Alltså. Wow, gud vad
men du kanske kan, jag kan skicka en länk till dig så kan du lägga ut en länk på din
Ja, det vill jag göra. Det var en jättebra idé, tack snälla. Du, jag ska be att få läsa upp ett litet stycke i boken på sidan 118. Yes. Du kan bara luta dig tillbaka.
Så att det glider härifrån.
Så min fråga till dig är: vad är kärlek? Att få vara sig själv tillsammans med dem som säger att de älskar dig, eller att passa in i mallen av vem de vill att du ska vara? När känner du att du kan andas? När känner du dig fri att utvecklas som människa och konstnär i skapelseprocessen av att vara människa? Så länge du inte skadar någon annan, när mår du bäst? När du är fri att uttrycka dig eller begränsad? Om du känner att du inte längre vill leva med någon eller att du vill byta jobb men är rädd för att du ska skada någon om du följer ditt hjärta, är kanske det bästa att du ställer frågan. Din motpart kanske också vill något annat. Om vi inte talar med varandra, hur ska vi då veta vad vi vill? Jag vill inte leva med någon som inte vill leva med mig. Det skulle inte kännas bra alls. Nej. Väldigt fint. Och vi har suttit och pratat om kärlek och relationer många gånger. Men nu har du träffat Martin som du träffade mitt i din största sorg i livet. För hur många år sedan var det nu?
Det är 4 år i april.
4 år i april när mamma gick bort och du träffade Martin och var träffades ni?
Vi träffades på Mallorca. Han var där nere och skulle, han fyllde år 16 april och hans, eller vår gemensamma vän Niklas Wahlgren Vi käkade lunch tillsammans och så berättade Niklas att han skulle dra till Mallorca om en vecka. Och då så sa han, men häng med. Och han kände väl då lite grann att, ja, varför inte? Det fyller år och var roligt att titta på någonting annat. Ja, så han bokade ett hotellrum och så hängde han med Niklas ner. Sen hade vi, jag och Kristin jobbade just då med ett företag som både du och jag jobbar med som heter Springtime. Och vi var där och hade en yogavecka på Mallorca, eller en hälsovecka på Mallorca med dem. Och då ringde Niklas och frågade om vi ville ses. Och det ville vi verkligen, eftersom det är väldigt skönt att träffa människor som känner oss som vi var små när man är i en sån stor sorg. Så, och vi ville på olika sätt. Kristin ville träffa Niklas för att liksom få den här kramen och kanske gråta lite, känna den tryggheten. Och jag ville träffa Niklas för att tänka på någonting annat och bara få vara glad. Så jag var ganska uppåt när han kom, eller när vi möttes på det här kaféet. Och, eller det var inte kafé, det var efter det stället. Shirin, där du vet att det var massa, vad heter det, Plaza i Spanien, inte Plaza i Spanien, du vet, det är som en matmarknad där man kan sitta, det var massa olika bord och så går man runt och tar mat från olika ställen.
Ja, Plaza San Juan, eller vad
ja,
den hette.
Plaza San Juan,
det älskade jag.
Ja, där var vi. Mm. Så vi satt där och så ser jag hur Niklas kommer in och så har han en väldigt snygg kille med sig. Och jag, där bara, liksom, det var roligt. Martin är ju väldigt så där, okomplicerad. Jag har ju ett företag som handlar om upplevelser och berättade mycket om det. Och när folk brukar säga till mig så här, men du håller på med yoga. Jag skulle gärna vilja lära mig yoga. Men säger det. Jag skulle gärna vilja ha en egen yoga-PT eller vi kanske gör något samarbete. Då brukar jag tänka så här, jaha, eller hur? Liksom, har du ingen bättre line
hejdå
att ge?
Hejdå.
Och här sa Martin liksom att men jag har ett upplevelsepresentföretag där man ger bort upplevelser som presenter.
Då blev det lite annorlunda.
Och nej, jag vet inte, fast det kan nog vara så annorlunda. Han gav mig sitt visitkort, men jag var ju den här såld. Jag bara, okej. Okay. Sen gick det ganska fort.
Gud vad roligt. Men du, jag tänker att vi lämnar en cliffhanger om kärlek till de som får köpa boken. För den innehåller ju väldigt mycket kärlek såklart. På alla sätt. Men om du får ge ett råd. Relationsråd. Good luck. Till våra lyssnare.
Nej, men jag tror att jobba på din relation med dig själv. Så kommer alla andra relationer bli mycket, mycket bättre.
Bra. Gud så bra. Fantastiskt.
Älska dig själv, det är ingen klyscha. Älska dig själv mer och jobba på dina, liksom, din problematik, så kommer det bli mycket mer kärlek i andra fall också.
Den tar vi med oss. Du ska få 5 oförställningar meningar som du ska få svara lite kort på.
Okay,
om jag fick välja en ny yrkesbana i mitt liv skulle jag, nu är du redan avslöjat.
Nu. Jag har ju redan avslöjat det. Ja. Om jag skulle välja en ny yrkesbana så skulle jag vilja ha en väldigt fantastisk, underbar, magisk begravningsbyrå.
Det värsta jag vet är?
Det värsta jag vet är min egen rädsla. Mm.
Jag minns en gång när jag var liten och var med mamma på turné. Då hände det en gång att...
Då hände det en gång att killarna i bussen, turnébussen, såg massa snygga brudar gå på gatan och hela bussen höll på att tippa för att allihop, någon skrek, kolla rattarna! Och hela bussen höll på att välta för alla liksom kikade ut och jag sa till mamma, vad är rattar?
Ah, det var roligt. Now you know.
Now I know.
Om man vill göra mig lycklig ska man
ge mig en kram.
Och köpa olivolja.
Ja, och köpa olivolja. Ja, absolut.
Om 10 år ser jag mig själv.
Om 10 år ser jag mig själv.
Då är du, oh my god.
Jag är 65 år. Jag är absolut inte pensionär.
Nej, det är ju så jobbar inte
Även om svenska regler säger att det är så. Eller systemet säger att det är så. Jag bor halva tiden utomlands och halva tiden i Sverige. Men jag flackar inte runt utan jag är på en plats i Sverige och en plats utomlands. Och jag dansar, lever. Du och jag har fortfarande någon kurs tillsammans.
Helt säkert. Helt säkert. Oh my god. Underbart. Tack snälla för de svaren. Några ord från mig vad det gäller frihet. Jag känner frihet när jag inte har alldeles för många planer, när jag får vara ute i naturen, när jag semestrar med mina barn och när jag bara får stanna upp och titta upp mot himlen. Det är när tiden liksom stannar för några sekunder. Att känna frihet kan man göra på många sätt, men just den här frihetskänslan ger mig sånt otroligt stort lugn i kroppen. Jag skulle önska att alla som lyssnar just nu lägger några minuter på att fundera över vad frihet betyder för er. Och där får vi sätta punkt för denna magiska, fantastiska samtal. Malin, vad hittar vi dig i sociala medier om vi vill följa dig?
Googla på Malin Berghagen, det brukar läsa sig. Man har ju varit med ett tag.
M. Berghagen heter ju ditt Insta-konto. Ja. Om du vill skicka med lyssnarna ett sista budskap vad det gäller frihet.
Det budskapet jag skulle vilja ge, det är att livet kan vara över imorgon, men du kan ha 30 år till. Så lev, andas, upplev drömmar. Låt inte dina begränsningar hindra dig från att leva fullt ut, för att du kan vara död imorgon.
Det tar vi med oss. Oh my god, tusen tack Malin.
Tack tusen... själv för att jag fick vara med.
Ja, äntligen. Tusen tack alla fina lyssnare. In och följ Malin. Som sagt, googla på Malin Berghagen, du hittar henne. In och följ mig på Shape by Shirin. Och prenumerera för guds skull på podden Träna med Shirin, så du inte missar ett enda av de här härliga samtalen. Och tusen tack igen till mina fantastiska sponsorer Great Earth och MPK. Tills vi ses nästa gång. Puss, kram.
Hej då.